Vi har pratat om Guds rike här på söndagar. Och vi ska ta den sista delen i den serien idag. Guds rike växer. Vi har talat om att Guds rike inte är det är inte en fysisk plats. Utan det är liksom där Guds vilja sker. Guds rike är redan nu. Det finns här i våra liv, i vår gemenskap. Men det är också någonting som kommer. Guds rike är här. Guds rike kommer. Det kommer komma en tid då Guds vilja helt kommer att ske. För vi vet ju att den inte gör det i vår värld som den ser ut idag. Men det finns någonting. Vi har ett hopp om en tid, en plats där Guds vilja kommer verkligen att ske. Guds rike är mitt ibland oss, vill jag prata om idag. Guds rike är i vår gemenskap. Jesus, han säger så här: ingen ska kunna säga, förlåt, Lukas 17 och vers 21. Det kommer här. Jesus, han säger: ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Guds rike finns alltså i oss. Vi har ju fått den heliga ande som gåva. Vi har fått en inbjudan att följa Jesus, och i oss finns Guds rike. I oss som enskilda. Men också mitt ibland oss. Och det tolkar jag som att i våra relationer, i vår gemenskap, så finns Guds rike. Och här finns en liksom möjlighet för Gud att hans vilja får ske. Gud bor i sin församling. Och ju mer vi liksom lever i hans vilja, desto mer finns av Guds rike i oss. Som enskilda och som gemenskap. Guds rike växer. Jag tänker att det är tvådelat att det växer. Dels så är det att det växer numerärt. Att fler människor kommer in i Guds rike. Att fler tar emot Jesus, börjar leva med honom och därför blir en del av Guds rike. Men jag tänker också att det är att Guds rike växer i dig och mig som tillhör Guds rike. Att Guds vilja får ske mer och mer i våra liv, och därför blir Guds rike större i våra liv och i gemenskapen, för att det sker någonting i dig och mig. I vårt sammanhang, pingströrelsen, pingstväckelsen, så har vi en tydlig betoning på att vi vill inte, tänker jag i alla fall, alla kanske inte håller med mig, men jag tänker att vi har inte en betoning på att vissa personer har fått gåvan, möjligheten, en särskild liksom uppgift att leva i Guds vilja, utan den är för alla. Alla vi har bjudits in att leva i Guds vilja. Och när vi läser i Bibeln så ser vi att på pingstdagen i Apostlagärningarna 2, när anden kommer över människorna, så är det inte över den och den, utan det är över alla. Alla får den heliga ande som gåva. Det är judar och greker. Det är kvinnor och män. Det är slavar och fria. Det är rika och fattiga. Alla blir uppfyllda av anden och får möjlighet att leva i det som anden leder dem in i Guds rike. Och det är ju faktiskt likadant när vi läser om, nu gör vi oftast det vi läser om det, om pingstväckelsen när den kom, början på 1900-talet, 116 år sedan, 1906, i en liten församling i Los Angeles, så kommer den heliga ande över dem där. Och det som sker då är någonting helt fantastiskt. För då, för det första så är det liksom, det försvinner det här uppdelningen mellan människor. Alltså, i USA på den tiden var det väldigt rassegregerat. I kyrkorna var det väldigt segregerat. Vita där, svarta där. Och helst hade man i sin egen kyrka. Men i den här församlingen då, där det här sker, där kommer William Seymour, ni kanske har hört det namnet. En svart man som är blind på ena ögat och inte ser så mycket ut för världen kanske. Han blir ledare och pastor i den här församlingen. Där också andra kvinnor kliver in i att bli ledare och pastorer. Och vita och svarta sitter tillsammans och firar gudstjänst tillsammans. Och det hänger inte längre någon skillnad på dem. Det var en historiker som tittade på detta och sa så här: the color line was washed away in the blood. Alltså skiljelinjen mellan färgade och vita tvättades bort i blodet, i Jesu blod. Och det här tycker jag är så starkt. Att i den här tiden, 57 år innan Martin Luther King håller sitt berömda tal, att han har en dröm om att se ett land där de inte är uppdelade med vita och svarta längre. 57 år tidigare så sker det i praktiken i den här församlingen, därför att den helige ande kommer. Det är inte William Seymour som gör det här, utan det är den helige ande som gör sitt verk. Guds vilja sker, Guds rike bryter fram i den gemenskapen där och då. Och den här rörelsen, den här väckelsen, den sprider sig över världen och kommer till Sverige också. Och så har vi sedan dess i 100 år, skulle jag säga, jobbat på detta. Att det är ingen skillnad. Och samtidigt har vi hela tiden lyft upp vissa personer som de har en särskild gåva. Liksom förbjudit kvinnor att vara ledare. Och gjort andra grejer, liksom begränsat det som anden då startade där. Så tänker jag att det skedde. Men i församlingen ska vi inte leva åtskilda på grund av ras eller kön eller social status eller vad det nu kan vara, utan vi är ett. Guds rike är inte på det sättet. Vi lever tillsammans. Och det tycker jag är en av de vackraste grejerna med Guds rike. Det är någonting annat. En väldigt viktig poäng är det. Jesus säger faktiskt i Lukas kapitel 7. Så säger han så här: jag säger er, bland de som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Hon pratar om Johannes döparen. Han pratar om Johannes döparen. Men den minste i Guds rike är större än han. Och så säger han i Lukas 13:30. Då ska de som är sist bli först och de som är först bli sist. Guds rike har liksom en annan ordning. Det är någonting annat. Det är liksom Gud ser på ett annat sätt på oss människor. Och riket är annorlunda än världen. Jag kan titta på Johannes döparen som han pratade om. Och jag kan tänka, oh, det var en stor man. Jag kan tänka om Petrus, Paulus, Moder Teresa eller Levi Petrus som tog väckelsen till Sverige. Pingstväckelsen skulle man kunna säga. Eller William Seymour eller någon sån, och tänka att det här var stora människor. Det är lätt för mig att tänka så. Men i Guds rike så är den som lever i Guds vilja, men kanske inte möter tusentalet som de här människorna har gjort, den kan vara större. Den sista ska bli först, den största ska bli minst. Jag tänker så här, om du finns i ett sammanhang, du försöker leva i Guds vilja och du bara så möter en enda människa i hela ditt liv som du får visa kärlek och omsorg till, men att det var i enlighet med Guds vilja, ja, men då är det mycket möjligt att när du kommer till evigheten så kommer Gud upphöja dig mer än vad han gjorde Petrus eller Paulus. Så tolkar jag det här stället. Alltså Guds rike, det är liksom upp och nervänt på ett positivt sätt. Det är ut och in och fram och bak och allt det här. Men det är fantastiskt. Det är inte viktigt vem, vad och hur. Alltså, vem? Vad och hur kanske är viktigt. Men vem som gör vad, det är inte viktigt i Guds rike. Utan vi är alla. Någon kanske tittar på mig och tänker, ja, men han tjänar Gud för att han står och predikar och sådär. Det kanske jag gör. Men du kan tjäna Gud där du är. I det du gör. Vi har olika uppgifter. Men vi får absolut inte se ner på varann. För Jesus, han vänder på hela perspektivet. Och det är viktigt för mig som står här och på något sätt ser ner på er, bokstavligt talat just nu då, att inte göra det andligen. Upplever ni att jag gör det någon gång, då får ni min tillåtelse och ge mig en smäll. En lagom hård på kinden så att jag vaknar till och förstår att så här kan jag inte bete mig bara för att jag står här uppe ibland. Jesus, vi har pratat om det, att Jesus talar väldigt mycket om Guds rike när vi läser evangelierna. Men han är inte ensam om att göra det. Paulus skriver också ganska tydligt vid flera tillfällen om Guds rike. Bland annat i en text som jag vill läsa nu, som är lite längre då, Galaterbrevet 5. I den här texten så brukar vi ofta lägga betoningen på någonting annat än att han skriver om Guds rike. Och det är kanske inte så konstigt. Ni kommer förmodligen känna igen er, många av er som läser Bibeln. Men i Galaterbrevet 5 och vers 13 och framåt så skriver Paulus till församlingen, och i förlängningen tänker jag även till oss. Syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek. Detta bud sammanfattar hela lagen. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Men om ni istället sårar och gör varandra illa, se då till att ni inte uppslukas av varandra. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig mot anden, och anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er är ni inte längre under lagen. Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång. Den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. Amen. Vilket bud sammanfattar hela lagen enligt Paulus? Han säger, älska din medmänniska som dig själv. Är det någon som känner igen någon annan som kan ha sagt så vid något annat tillfälle? Ja. Precis, jag hörde någon viska Jesus. Snyggt. Jesus, han säger ju samma sak. När han ska förklara vad är det viktigaste budet, älska Gud och älska andra människor så som du älskar dig själv. Och du kanske har fått lära dig om 10 budorden. Det var vi duktiga på en gång i tiden i vårt land. Att liksom, det här lär vi ju till och med i skolan eller vi lär det hemma. Man broderar och sätter på väggen och såna här grejer. Jag vet inte, kan du de 10 budorden? Då blir jag imponerad om det är någon som har dem. Så här. Ja, men det är precis. En person här, behöver inte säga vem det var, men såg väldigt stolt ut över detta. Alltså, 10 budorden är ju i grund och botten, skulle jag säga, fundamentet för hela lagen i Gamla testamentet. Och det de förmedlar är just detta. Älska Gud och älska andra människor. Gör inte mot andra som är skadligt för dem eller dig själv. Och Paulus, han skriver vidare, tjäna varandra i kärlek. Han skriver inte kliv på andra för att du ska få komma fram. Han skriver inte armbåga dig fram. Nej, han kallar det för köttmänskligt begär. Att maktkamp styr oss. Eller liksom att säga, jag måste få uppmärksamhet. Jag måste synas, jag måste höras. Jag måste ha rätt. Det skriver inte Paulus. Och jag vill bara säga det också. Att när jag läser det här så tolkar jag också in att det gäller även online. Det kan ju vara bra att komma ihåg för till exempel mig själv. Vi har ett bud att vi ska älska varandra som gäller även när du är på Facebook eller skickar mejl. Det är inte så trevliga grejer de här som Paulus räknar upp. Det som det mänskliga begäret leder in i. Eller hur? När man läser det så tänker man, det här är ju inte så jätteroligt. Men Man behöver heller inte titta så långt ifrån sig själv för att upptäcka var det finns, de här grejerna. Det finns i församlingen. Det finns i de sammanhang där du rör dig. Ska vi vara riktigt ärliga, så finns det i mig och i dig. Någonstans finns det här i oss. Avundsjukan, splittringen, maktkampen, sexuell omoral och så vidare och så vidare. Som tur är så behöver varken du eller jag stå här framme och berätta för alla andra vad vi själva brottas med. Det behöver vi inte göra. Och jag tänker inte göra det själv heller. Men det vi kan konstatera är att om vi skulle låta de här begären som finns i oss, om de skulle få styra våra liv, så skulle det innebära att vi inte lever i Guds vilja. För om vi skulle låta det här styra våra liv, då skulle vi inte älska människor. För det här är exempel på saker som är sånt som inte är att älska andra. Eller hur? Så det skulle innebära att då lever inte jag i Guds vilja, och då lever jag inte heller i Guds rike, om jag agerar och låter detta styra mitt liv. Och det är precis som Paulus skriver, då kan du inte ärva Guds rike. Det kan låta för oss väldigt hårt och väldigt dömande, men det är liksom det som är poängen. Och här är Jesus är ju likadan när han möter människor, som Paulus är här. Han säger ju, alltså han är också väldigt utmanande mot oss. Och jag tänker att du kan fortfarande naturligtvis bli räddad till Guds kommande rike, det eviga. Även om du skulle agera fel och låta din mänskliga natur ta över makten ibland. Dit kommer vi inte för att vi är duktiga, utan dit kommer vi därför att Jesus dog för oss och för att vi tror på honom. Det är av nåd, bara av nåd. Men tack vare det, att vi vet att vi har det framför oss, så vet vi att det finns också ett Guds rike här på jorden just nu, som Anton predikade om för 2 veckor sedan. Och genom att låta anden liksom plocka av mig och dig våra begär som finns i vår mänskliga natur, och istället växa i det som Paulus lyfter upp och säger, det här är andens frukt, så får vi gestalta Guds rike på ett bättre sätt här och nu. Det finns de som menar att man skulle kunna sätta ett kolontecken efter kärlek i den här bibeltexten. Att andens frukt är kärlek, kolon. Och det man menar då är att det är ju för att Paulus skriver utan skiljetecken när han skriver. Så den grekiska texten liksom är, eller den vi har i alla fall, de grekiska texterna vi har, är så korta och så tajta som möjligt. Så därför finns det inga skiljetecken. Så därför läser man liksom bara, försöker läsa ut vad de menar. Och det kan vara så att det ska vara kolon där. Och det jag menar med det är alltså att de andra grejerna som nämns är exempel på hur lever jag i kärlek. Hur älskar jag andra människor? Genom att visa glädje, frid, tålamod, självbehärskning, mildhet, godhet och så. Det är att visa kärlek. Och jag gillar det, för att det liksom tangerar också hur Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet. I kapitel 12, 13 och 14 talar Paulus där om andliga gåvor. Hur vi ska använda våra gåvor i gemenskapen. Och då ägnar han hela kapitel 13 åt att visa att det här är rätt väg. Det är kärlekens väg. Det är kärlek. Och han säger som sagt också i vers 14, det kapitlet vi nu läste, viktigaste budet är älska varandra. I det här så är det liksom det här, det finns ju som en kamp i oss hela tiden. Den mänskliga naturen vill ju hela tiden komma fram. Våra begär drar ju i oss hela tiden. Och det kan vara också så att vi känner att det blir som en kamp i oss, att vi ska försöka, nu ska jag försöka pressa fram att älska lite mera. Och det är en bra strävan. Men det som du behöver göra är att låta anden leda dig in i detta. Så spendera din tid med anden. Lägg din tid på den heliga ande, så kommer du växa i de gåvor och i den frukt han vill att du ska bära. Och jag tänker att Paulus, han visar att han förstår hur människor funkar genom den sista versen. För när han skriver, Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. Hur lätt är det inte annars att liksom bli lite för stor i sina egna ögon? Att man blir högmodig. Eller att man blir lite för liten i sina egna ögon. Och så börjar man avundas andra istället. Jag tror att det finns en nyckel i den versen. Att förstå att vi... Alltså du har din uppgift, dina uppgifter, dina gåvor, din förmåga och jag har mina. Men vi kan tillsammans gestalta, föra fram, visa Guds rike så att Guds rike får växa. Genom att vi tillsammans gör det vi ska i kärlek mot varandra till varandra. Och då kommer Guds rike växa. Förra veckan så berättade jag lite grann om vad Anders Sundström berättade från Open Doors som var här den 3 november. Och jag sparade en berättelse till den här veckan. För det var en av dem som verkligen satte sig hos mig, en berättelse han berättade. Det var en pastor i ett land i Mellanöstern, jag vet inte vilket, som står och predikar en söndag i sin kyrka i en gudstjänst. Och när han predikar, precis som jag gör nu, så kommer in en man i kyrkan mitt under predikan. Och han känner igen den här mannen, för han vet att den här mannen, han tillhör en familj som är väldigt tydligt kopplad till terrorism, till Daesh eller det som vi kallar för IS. Och mannen går in och sätter sig i kyrkan. Och när pastorn då står och predikar så börjar han tänka, varför är han här? Han fortsätter predika liksom färdigt, men han har hela den här tiden, den här tanken i bakhuvudet. Vad gör den här mannen här? Vad kommer hända? Kommer han göra någonting mot mig? Mot oss? Mot någon annan? Och så i slutet av predikan så gör han som han ofta gör. Han säger, är det någon som vill ta emot Jesus så välkommen fram. Och det är några stycken som vill ta emot Jesus och de börjar forma en kö där och rör sig framåt. Och jag tänker att pastorn kanske tänker, ja, om det här nu är min sista stund i livet så är det ju fantastiskt att det är några som får möta Jesus och ta emot honom. Och han är säkert trygg i att evigheten är för honom om han skulle bli dödad, men man vill ju inte dö. Så han ber för de här personerna som kommer fram en i taget och till slut så är ingen annan i kön framför den här mannen. Så han kommer fram. Och pastorn står där och tänker, ja, vad gör jag nu? Vad kommer hända? Och mannen frågar, ja, känner du igen mig? Ja, det gör jag, säger pastorn. Ja, men då kanske du anar varför jag är här. Ja, jag tror det, svarar pastorn. Och så bekräftar den här mannen att ja, IS har sänt mig hit för att jag ska döda dig. Det är mitt uppdrag. Men jag vill inte döda dig. Jag vill ta emot Jesus. Och pastorn, jag tänker mig att hade jag stått i den stunden så hade det tagit en stund innan jag hade liksom kommit på banan igen. Men han frågar, vad är det som har hänt med dig? Hur har du kommit fram till att du vill ta emot Jesus? Har du drömt en dröm om Jesus? För han vet att andra har gjort det. Och då svarar den här mannen, nej, jag har inte drömt om Jesus. Jag har sett Jesus. Och så berättar han hur han har mött. Alltså han säger helt enkelt så här. Jag har sett Jesus i dem som följer honom. De kristna visar kärlek och omsorg och Guds rike. Kanske inte han säger, men det tänker jag. Han pratar om sin egen liksom religion, islamism. Islam i dess fulaste form. Som en hatisk religion. Det är liksom ingenting, det finns inget gott, det finns ingen kärlek. Men de kristna, de har bara visat kärlek. Och jag har sett deras liv och jag vill ha det de har, jag också. Och då tänker jag, det här, det är Guds rike. Det här är att gestalta Guds rike. Jesus säger älska dina fiender, och de här som han har mött, de har gjort exakt det. Vilka föredömen, vilka förebilder de kan få vara för oss. Så jag tänker att den berättelsen liksom i oss, och med att vi ska älska varandra som det viktigaste budet. I vår kyrka har vi inte liksom några, det är de som har den speciella uppgiften. De ska liksom göra jobbet, utan vi alla har möjlighet att leva i detta. Att vara med i Guds rike, visa på Guds rike. Så kan vi alla också få visa på och vara en del av att Guds rike växer med fler människor. Precis som det gjorde för den här pastorn. Jag tänker att din uppgift kanske inte är att predika, men din uppgift kanske är någonting annat. Att be för dem som du har runt omkring dig, att visa kärlek för dem du har runt omkring dig. Att på din arbetsplats, i din skola, var du nu befinner dig någonstans, i ditt hem, som förälder, som barn, i de relationer du har, visa kärlek och omsorg. Det kanske är vår största uppgift, för det är det största budet. Sen har vi fått andra gåvor och uppgifter i vår gemenskap, i våra liv, som vi ska göra. Vi ska inte se ner på varandra, som jag sa nyss, utan vi ska tillsammans gestalta Guds rike. Och du kan få göra det med din gåva, med det du gör. Vi ska absolut inte förminska varandra och inte förminska det vi gör. Men jag tror inte heller vi ska förstora varandra för mycket. Så att någon blir liksom extra helig. Det vi ska göra är istället att tillsammans uppmuntra varandra, älska varandra, stötta varandra i att tillsammans gestalta Guds rike där vi går fram. Och bara en liten parentes i det, så finns det vissa som kan använda det att vi ska visa kärlek. Man kan använda det som en ursäkt för att man aldrig säger något om Jesus. Och då vill jag bara igen den här berättelsen om IS-mannen. Alltså han visste ju att det här var kristna. Någonstans måste ju människor få veta, varför gör jag det jag gör? Varför visar jag kärlek och omsorg till dig? Jo, men det är för att Jesus har gett mig det uppdraget. Jag lever tillsammans med honom. Vi ska inte bara predika med ord utan med handlingar, men ibland behöver vi också använda ord. Behöver finnas där. Men jag tänker att bönen om Guds ledning är väldigt central i detta. Be Gud om ledning och hjälp, hur han vill att du ska göra, när du ska tala och vad du ska tala. Jag tror att Gud vill leda oss i det också. Så nu när vi liksom försöker knyta ihop säcken kring det här temat, Guds rike, så vill jag bara säga att du och jag är inbjudna. Vi är inbjudna till Guds rike som finns här och nu. Och vi är inbjudna till Guds rike som en dag kommer. Det eviga livet. Och vi är inbjudna enbart tack vare att Jesus har gjort det han har gjort. Det är därav vi kan komma dit. Det är genom nåden, det är genom hans verk. Men vi kan få leva i, inte bara leva i utan också gestalta, visa Guds rike för de människor vi möter. I Katrineholm, i Sverige, i världen. Alltså Jesus och Paulus är ganska utmanande, och då känner jag att jag har ändå någonstans dem i ryggen om jag också är lite utmanande. Så jag ska vara det nu. Jag skulle vilja utmana dig att konkret tänka något steg du vill ta i detta. Hur kan jag gestalta Guds rike i de sammanhang där jag finns? Att fundera över det, men också be Gud om ledning i det. Hur ska jag kunna göra det? Och jag tänker att ett exempel skulle kunna vara, du kan titta, läsa det här bibelordet igen med andens frukt. Och så kan du tänka, vilken av de här vill jag växa i rent konkret? Jag vill ha mer av det här i mitt liv. Och så kan du be Gud om hjälp i det. Och liksom, ber du om Guds hjälp i det, så kan det hända att han sätter dig i situationer där du behöver träna detta. Och om du ber Gud om att hjälp mig så att jag älskar människor som du älskar människor, så kan det hända att du hamnar i situationer där du behöver träna dig i detta. som kanske inte är det lättaste du har hamnat i, men där du kan faktiskt få växa i att Gud gör någonting i dig. Kanske ska du utmana dig själv hur du ser på människor med annan kulturell bakgrund eller social status än den du har. Här tror jag vi behöver jobba med oss själva hela tiden. Fördomarna är så lätta att hamna tillbaka i. Kanske ska du utmana dig själv i att vända dig till Gud när du känner att begären liksom kommer. För de kommer komma. Fortsätta fresta dig, tära på dig. Och du kanske har något annat som du känner så här, Gud led mig i just detta. Men våga be bönen att Gud ska hjälpa dig i att älska andra människor. Det är den bästa bönen vi kan be och den farligaste bönen vi kan be. För om Gud svarar på den så kommer det att hända grejer i ditt liv.